Ja, då är ni mycket välkomna till Malmbäcks hembygdstimma med Göran Johansson. Programmet som sänds på 103,9 MHz i Radio P5 via Höglandets närradio. Den här veckan får vi lyssna på en berättelse inspelad den 17 november 1987, alltså för snart 40 år sedan. Där Jan-Erik Andersson i Karpebo intervjuar Torsten Rubensson som bland annat berättar minnen från Claes och Hulda Jonssons affär i fastigheten Haga 221 i Malmbäcks stationssamhälle. Claes Johannesson växte upp i Norra Hiarum där fadern Johannes avled 1888. Och den 23 april 1892 avreste Claes till norra Amerika. Där stannade han i drygt 11 år, men återvände den 2 september 1903 till Malmbäck. Gifte sig den 3 oktober 1903 med Johanna Matilda Gustavsdotter, född 1861 i Fryele. Johanna, som då var ägare av fastigheten Haga, och den 19 oktober ändrade Claes sitt namn från Johannesson till Jonsson. Claes Jonssons första hustru Johanna föddes 1861 i Fryele, inflyttade den 9 november 1879 från Rönnhult i Malmbäck till handlande Nils Isaksson och hans hustru Eva Charlotta Berggren, som då bedrev handelsverksamhet i fastigheten Haga. Eva Charlotta avled 1893 i Haga och Nils Isaksson avled 1897 i Haga. Nils Isaksson, som den 10 maj 1894 upprättat ett långt testamente där en summas årliga avkastning skulle gå till de fattiga i kommunen samt att den mångåriga tjänarinnan Johanna Matilda skulle erhålla all resterande egendom i såväl hus som lösegendom och penningar. Claes och Johanna gifte sig alltså 1903, fick en dödfödd dotter 1904. Johanna avled 1919 i Haga och året därpå, 1920, gifte Claes om sig med Hulda. Claes avled 1945 i Haga och hustru Hulda avled 1952 i Haga. Den första musiken vi lyssnade till var Bengt Aldenbrink, barnfödd 1924 i Brinkabo av Malmbäcks socken, som spelade på klockor. Och innan vi låter Jan-Erik och Torsten börja, då lyssnar vi till sången Bortom orden.
Ingen hör mig när jag sjunger vid en stund. På bandet, och då är den 17 november 1987 och jag sitter hos Tösten igen här. Samma soffa som spelade in August i fattigstugan. Vad ska du berätta om idag, Tösten?
Ja, vi talade ju om att vi skulle prata lite om Claes Jonsson och hans affär. För det är ju en av de äldsta här i samhället, affärerna, och jag har ju rätt stor anknytning till den där affären, för att jag är född i Klockargården, och där bodde jag ju till jag var 13 år. Så det blev ju det att den sprang ju mycket där nere och handlade och hölls där kring, och Claes Jonsson han skojade ju med en lite grann, så det är många minnen egentligen den har från den där affären.
Då har du ju nästan berättat var han låg då, man ser det.
Ja, han låg ju där nere jämte ån, mitt emot garveriet, där hon bor, Greta Persson, så det var ju inte många meter ner. Klockargården, den låg ju där uppe vid där distriktssköterske mottagningen är nu. Så det var ju nära och smidigt för en liten 4-5-åring att springa ner där och handla. Men i alla fall, Claes Jonsson, han var född i Hiarum 1860. Och i ungdomen så jobbade han som de flesta andra med jordbruk. Men sen så sökte han sin lycka i Amerika ett antal år. Och han var i Seattle, pratade han ofta om. Det kunde han uttala på äkta amerikanska, Seattle. Det kan inte jag, men Claes kunde. Men sen kom han ju nog tillbaka till Malmbäck och övertog den här affären som han drev till 1941. Och det första minne jag har ut av den där affären, det var ju, jag var 4-5 år och jag blev skickad ut min mor ner och köpa en trådrulle nummer 40. Jag hade en liten fyrkantig spånkarg och i den låg det en portmonnä med pengar och så låg det en lapp. Och där stod det på vad jag skulle ha. Och sen, någonting som har etsat sig kvar i minnet, det är dofterna från den här lanthandeln. Där föddes ju så mycket olika saker. Det som slog igenom mest, det var alla fotogenlukta, tänker jag. Ja, det var ju en sån här fotogenpump innanför dörrar där. Det var ju stora delar av landsbygden som inte var elektrifierad i slutet på 20-talet, utan det var en sån här pump, och det minns jag, det stod Claes och pumpade upp. Det var en glasbehållare som var åsträckad i litrar, och när, som regel så gick det i 5 liter i de där kannorna. Fotogenkannorna, det var ju speciella med en pip på. Och då så när det kom upp till 5 liter där så ställde han kannan och en tratt på, så var det lite kran till att vrida på. Och det var den mest genomgripande lukten där. Men sen då när fanns, hade han också ett sån här en liten träbalja med sill i under disken. För de kom ju i tunnor annars sillen, och men det var ju för stora har jag affären, så det var ett mindre träkärl, och det var ju också en doft som blandades i med det övriga.
De hade magasin utanför på ja, andra bygger där.
De hade, det fanns en länga där. Och det var stall. Och så var det magasin. Och så var det WC. Och så var det ett brygghus. Emot ån. Brygghuset gick ända in till åakanten. Precis rätt. Så det var gjutet nere i åa där. Och på våren när det var mycket vatten så brukade min mor få gå dit och tvätta, för det var smidigt. Det var ett par trappsteg ner i åa där och hämta vatten och så då tvätta där. Och sen var det ett hål i väggar rakt ut i åa där, så de kunde skicka ut tvättvattnet. Det var de första utsläpparna de haft på de här traktorna. Men det var ju sopa och lite grann, så det var ju inte så skadligt. Men det var ju smidigt det där, för att och sen skölja tvätten i åa, det skulle ju vara bra, för det var ju, åvattnet var ju kraftigt och bra, så det brukade min mor utnyttja, det vet jag. Och jag brukade vara med där nere och meta eling då, för det fanns det ju lite i den där åa samtidigt.
Det var inte där August sköljde då?
Ja, det var han, fast han var väl nedanför ungefär kanske 10 meter nedanför det här uthuset där. Som han ladarna här i Stockholm i vår. Ja, ja, och sen då till jul. Då kom det ju in ytterligare en doft. Och det var ju det här lutfisken. Det togs ju hem då i god tid innan annandagen. För då skulle den ju blötläggas. Så det lades upp i stor flå med lutfisk där på disken. Och där fick ju tantra gå och välja ut de bitar de ville ha. Och så då fick de ju flodan och lägga den i blöt. Som vanligt. Och sen kom du ju hem fikon och nötter. Och röda juläpple hade han alltid, och apelsiner. Och apelsinerna, de sålde de ju inte i kilo på den tiden, utan det var ju dussin och halvdussin. Och han hade ju en stadig kundkrets, Claes Jonsson. Det var ju utifrån landsbygden där. Det var ju från Klappa och Lycke och Rusum och Åsen och Brästarp. Och det var kanske fler, men de är ju de jag särskilt kommer ihåg att den träffade på där nere. Och sen hade han ju en hel del kunder ifrån samhället.
Ja, det var ju ganska strategiskt läge där över järnvägsövergången.
Ja, den låg ju väl till affären där, för att alla vägar möttes ju nästan där. Det kom ju på norrifrån och västerifrån och uppifrån öster. Och, så att det var ju en väldigt bra plats. Men det fanns ju många affärer, speceriaffärer då. I Malmberg har jag räknat efter att det var 8 stycken. Som födde specerivaror på den tiden. Och nu har vi den snart inte med en.
Du kan kunna räkna upp den, 8.
Ja, det kanske jag kan göra. Nu får du räkna på fingrar, får vi se vart vi kommer. Det började ju där uppe med Lundbergs och kontantaffären. Och så hade vi då Claes Jonssons. Och sen hade Berglund, hade specerier också. Schakterihandlaren. Och sen hade vi då vid torget där, det var ju Hulda Gustafsson och den här Karlssons affär. Och så var det Konsum och så August Andersson.
Det blev åtta,
ja. Ja, det var inte så illa då.
Men det har aldrig varit mer som du...
Nej, inte som jag vet. Ja, det var ju den här, de kallade ju Pelle på Brinken. Mm. Han hade ju där på Strömsdalsvägen. Men det var mer sporadiskt. Han gick visst till de andra affärer och hämtade varor. Så den kan man väl knappt räkna. Men sen fanns det ju i Stolpen och Västernå. Och Estenstorp fanns ju affärer. Sen Claes Jonsson, han hade nog affären mycket för att på minst på senare år. För han ville prata med folk. Han var så pratsam och språksam. Och skojade gjorde han ju med småpojkar. Jag vet, han brukade, den kom in där, så brukade han lägga näven på huvudet. Och så svängde han benet över då. Alltså det visade hur smidig han var. Och det där höll han på med till det blev så stor så han inte klarade. Men...
Hur gammal var han då när du började handla av honom?
Ja, du vet, han var född 1860. Och det här, det var ju, jag är ju född 23, så det var ju slutet på 20-talet. Han var ju närmare 70 år då. Vi kan ju lova.
Smidig ben ändå.
Ja, det var han. Och det tyckte han var så roligt att han kunde klara det. Och sen när man kom in i affären, kom ifrån skolan och sådär, så sa han alltid, har du läst han påvens skägg idag, sa han. Och ibland så brukade han fråga, har du ätit ägg och fläskpannekak idag? Han hade sådana här stående uttryck.
Men nu lyssnar vi till sången, min hembygd, så vacker du är. Samt, du skulle stannat hemma hos din mamma.
Det finns alltid en vrå här i världen som för evigt vårt hjärta står nära. Det är hembygdens nejder de kära, där som barn vi hör skogarna sus, där vi lyssnar till bäckar som sommarens nätter dusa med små stjärnor som längtans guld stråla. O min hembygd, så vacker du är. När som höst i vinden drar över ängen, över vill jag stanna i minnenas värld. Jag vill vandra mot källan den klara, i den dagfriska skymningsgrå kvällen. Det är mycket jag ej kan förklara. O min hembygd, så vacker du är. Tänk när flingorna falla så vita, och när frosten beslöjar min ruta, i mitt sinne jag stilla vill njuta av allt gott som ej livet beskör. För en tid så skall markerna vila i en tills en massor skall guldstråla strila. Och min hembygd en vårdräkt och bär. Och min hembygd en vårdräkt och bär. Du ska med detsamma ett tydligt nej istället för ett ja. jag sköter om dig. Åh, mammas gosse, du skulle stanna hemma hos din mamma. Jag önskar att du aldrig kommit hit. Minns du när vi mötte? Minns du inte, säg, du lovade att leva blott och bart för mig. När vi väl var gifta, då tog lyckan slut, för med en sådan bortskämd kar så står man inte ut.
Sen hade han ett trick som han brukade köra för oss när vi kom in där med en femöring. Det var ju rätt enkelt, för det har ju de flesta gjort. Men då la han pekefingern på femöringen och så knäppte han till med den andra näven då, så det snurrade där på disken. Och det tyckte han, det var roligt, och skrattade han när det snurrade.
Han ville ha snurr på pengar då?
Ja, det ville han. Ja, han höll nog i dem, inte farligt. Och sen där på disken, det kommer jag också ihåg, det stod alltid ett emaljerat fat med gäst i. För den såldes ju då i lösvikt. Och det är C.J. Gustafsson, eller Kalle C.J. som de kallar. Han hade ett nederlag med gäst på att i sin källare där. Så där har jag varit åtskilliga gånger och köpt gäst åt Claes Jonsson. Det var förpackningar med 1 eller 2 kilo. Jag vet inte säkert vilket det var. Men då fick jag ju gå dit och så fick jag ett par cola kanske.
Men det här med gästnederlag, kan du berätta mer om det?
Ja,
det fick han det?
Ja, det fick han från gästfabriken i Nässjö då. Men sen hade han den här C.J. Gustafsson, han handlade ju egentligen med allting. Han handlade ju med hudar och harar och vilt och ved och bland annat så, och kräfter mycket. Och så hade han ju gäst där i källaren. Det hade han ett nederlag. Det var väl från gästfabriken i Nässjö.
Det är där Ica står idag nu.
Jaha, det är det. Det är det. Och min mor brukade skoja om Claes Jonsson att knogen på högra pekfingern var förstorad på något vis. Troligen genom någon skada. Men hon sa det att den där knogen, den han är gjord till att tröka ihop gäst med, sa hon. För det gjorde han alltid med den. För han var ju ekonomisk, så det skulle inte gå ut för mycket papper. Så han tryckte ihop gästen så att det skulle räcka till med mindre bit. Och sen allting var ju i lösvikt på den tiden. Så den köper 1 kilo socker till exempel, så vägdes det ju upp i en papperspåse. Och om en bara skulle ha det till exempel, så då slogs det in sen i ett papper. Och så snurra om i kass. Så det var ju rätt omständigt. Det var ju inte som nu. Bara att var och en går och plocka till sig. Utan det skulle ju... Så den som stod innanför disken, han skulle sköta allt där. Så det klart det tog ju tid. Sen kommer jag ihåg, på tal om gäst, så det var Sara Lundberg hette hon. Hon är syster till byggmästare Lennart Lundberg. De bodde där uppe i den här fastigheten som Stål har nu, mitt emot Allianskyrkan. Jag stod ute jämte vägarkanten en gång och Då kom hon och sprang neråt. Och sa hon, fem öre gäst, fem öre gäst, fem öre gäst, sa hon hela tiden. Vad säger du, sa jag. Fem öre gäst, fem öre gäst, sa hon. Och det höll hon på mig ända till hon kom in i affären. Och det var ju ett bra sätt för att hon inte skulle glömma vad hon skulle handla. Och sen då, ute på gården där, där var ju stall som vi har talat om tidigare. Och så en lång anordning för att binda hästar, om ni vill ha det. Och Jonsson, han hade en stor låg, trälåg, på gaven där vid stallen där han samlade upp gödsel. Som blev både inne i stallet och utanför. Och det sparade han ju till våren. Och hade sen till sina trädgårdsland och likadant om det blev något framför dörrar där ute. Det tog han ju, det var mest av hygieniska skäl han tog undan det. Så där höll han ju rent. Och sen hade han en viss postservice också. Han hade fack. På den tiden så var ju postfacken, de var ju nere vid järnvägsstationen. I väntsalen där. Och han hade nummer 21, det vet jag, för jag har ju flera hundra gånger varit och hämtat posten åt den. För vi fick ju våran post genom det facket. Det var kommit tåg vid 7-tiden på kvällar då. Och det hade med sig Jönköpingsposten ifrån Jönköping och tidningen och post. Så då brukade jag alltid gå och hämta posten åt Jonsson, för han var ju lite till årakummerna och jag skulle ändå hämta våran tidning och ta hem. Så det har jag varit många gånger. Och jag tror att Lyckeboa också hade sin post ställd dit. Så att barnen när de gick från skolan tog med sig det. Det har liksom för mig. Och vi hade ju alltid våran post där.
Hade det bok 21?
21 då? Hade vi. Hade Claes Jonsson.
Ja, men alltså de andra Lyckeborna som du
trodde. Ja, just det. Det gick i den. Och vi också hade ju vår adress, det var ju om det stod boksnummer, det var ju 21. Så, och jag hade en morbror i Amerika. Han skickade en svensk-amerikansk tidning som hette Svenska Tribunen Nyheter. Men sen den fick vi inte upp samma dag hon kom. För den skulle ju Claes läsa först. Och det uppskattade han ju mycket, för där stod ju lite nyheter ifrån Amerika. Och det skulle han alltid läsa den innan vi fick den. Och sen hade han ju telefon också. Nummer 7 hade han. Och där fick han ju serva en del med det. För det folk när de ringde till exempel. Det blev ju telefonbud. Så det fick han ju ställa upp med. Och sen kom ju varorna, de kom ju ofta nedspikade i trälådor. Vi säger som bitsocker och sånt, det var ju sockerlådor och margarin och sånt, det var ju trälådor och fikon och nötter och sånt där, det kom i trälådor. Men det var alltså hemskt noga när han öppnade dem så han inte var i sanden några bräder. Och så drog han den varenda spik som satt i lådan och rättade den. Och la unna, så på den tiden en hade lite kaniner och sådär och behövde göra kaninburar, så var det till att sticka ner till Claes Jonsson och undra om man kunde få en näve spik. Och det fick man, han var så snäll så. Och ja, sen var han ju gift, han var gift två gånger. Första gången med mig som hette Matilda. Tilda kallades hon, men den minns jag inget för vad det var innan jag var född. Men sen gifte han ju sig då med Hulda som var kommen ifrån Rösum. Hon var ute och dala folket där i Rösum. För henne så var ju Rösum, det var ju världens medelpunkt. När hon skulle tala om hur bra det var där, så sa hon att de har kor så stora som lejon, sa hon. Och åkra, det är som lökallan. Men det där med kor och lejon, det var ju ingen bra jämförelse egentligen, för de är ju inte så stora. Men det var ju mycket duktig människa. Hon var stor och kraftig till växten. Och hon var väl nästan tror var utbildad kock. För hon var mycket bra på matlagning. Jag vet min mor talade om att hon hade sitt när hon vände en omelett. Till exempel på en panna där. Slängde upp den i luft och vände den och tog den. Och många kalas har vi ju varit med på där nere. Det var när det var födelsedagar och sånt, och det var ju riktiga storkalas. Och det var på andra våningen där. Det var en stor sal. Men över affären där, och det var ju inte så hemskt mycket bärning där. Så när de så la kalas så gick alltid Claes under och stöttade i affären där. Satte dit stötte på bjälka, för det blir ju mycket folk. Och sen vet jag inte, det är inte så hemskt mycket kanske mer att berätta om affären där. Sista gången jag träffade Claes Jonsson, det var när jag låg i lumpen 1945. Då var ni och hälsade på honom, för jag var hemma då i januari någon gång. Och sen så låg vi till Dalarna på vinterutbildning. Och jag berättade för honom där att vi skulle iväg då, och det tyckte han ju var gräsligt att ge sig iväg upp dit, upp mitt i vintern, och vi skulle ju lägga i tält och sånt där. Och han var inte frisk då, han var ganska svag egentligen. Så sen fram i april så gick han bort, och då fick jag brev hemifrån. Jag minns jag satt i tältet där och läste det där brevet om att Claes Jonsson hade gått bort. Och som sagt var, det var sista gången jag träffade.
Nu lyssnar vi till Nobody's Darling But Mine med Kelly Smiley och The Haggerty Twins. Och därefter Anna-Lena Lövgren med sången Klockan i dalen.
Nobody's darling but my love. Be honest, be faithful, be kind, and promise me that you will never be nobody's darling but mine. Come sit by my side, little darling. Come lay your cool hand on my brow, and promise me that you will never be nobody's darling but mine. Nobody's darling but my love. Be honest, be faithful, be kind, and promise me that you will never be nobody's darling but mine.
Nobody knows. Be no.
kvar i affärshuset även så de slutade med.
Jaha då, det gjorde det. Ja, Lundqvist, han bodde ju första tiden där inne i på Hagbergs sida där bort färgeri hade det väl varit. Han bodde på övervåningen där, så de bodde ju kvar där. Och den här fru Jonsson, hon Hulda, hon levde till 1952, så hon levde ju ganska länge sedan. Men
det bodde ärenden efter dem i den fastigheten.
Ja, det var släktingar som bodde där, ser du. De hade syskonbarn. Det var bland annat en flicka som hette Alice som var mycket där. Och det var andra, det var syskonbarn som hade bostaden där efter att de hade gått bort här. Men sen ser det mer, så revs det ju ner, det där huset. Jag kan inte tänka på mig nu, Claes Jonsson, det var när på våren när det blev islossning. Då var han skraj, ser du, för att huset där låg precis vid åakanten där och jäms med åa där, så att alldeles så lite det vattnet steg där så rann det ju in. Så då, vi bodde ju i klockagården där och vi hade köksfönstret neråt åa. Då såg en Claes där med en båshake springa ut med åa och stöta iväg isaflak. Så när jag fick se honom där, då visste jag att nu är det islossning och nu är snart våren här. Det var ett säkert vårtecken.
Men vägen var inte så hög som det var på sista tiden som jag minns.
Jo, den var ganska hög. Ja. Den var bra mycket högre än ingången till affären, ser du. För att där var gjutet en rändal ut med hela huset. Så att vattnet rann ner där. Ja, kanske inte riktigt så högt, men det var högre än ingången till huset, för att det var en rändal gjuten och sen gick det ett rör ut i åa där. Så den kanske blev lite högre nu när de gjorde den nya åbroa, men Men den låg, huset låg lägre än vägen i alla fall.
Ska du dra de här datorna lite grann när Claes Jonsson slutade och Lundqvist tog vid?
Ja.
När Lundqvist slutade sen.
Claes Jonsson han överlät affären den 15 mars 1941 till Lundqvist. Och de gav 25 kronor i månaden i hyra, vet jag, Hulda Sara talade om. Och sa, reans inte som får vilja slå ner på åt, sa hon. Så de var ju snälla. Och sen hade ju Lundqvist den till 1962 års utgång. Och sen var det slut med den. I påken.
Revs huset strax?
Nej, det stod ju flera år efteråt, det gjorde det ju. För att där gick ju fönster och sånt där. Och sen... kanske jag kunde berätta mig att de hade ju lämma för fönstret av mig på den tiden. Så varenda kväll när det var stängningsdags så gick Claes ut och slog för lämma. Och så slog upp en järnbalk eller en sån här järnstång för. Och så körde han i en lång skruv och innanför så stod Hulda och skruvade på en mutter där. Och likadant framför dörrar. Det var samma anordning. Så det gick rätt igenom väggen. Där.
Det låter ju nästan som det var i dessa stöldtider.
Ja.
Skyddade sig.
Det var väl en säkerhetsåtgärd. Men det minns jag. För att det brukade ske i samband med att jag hade varit efter posten. Så de stängde la vid 7 på den tiden. Och tåget kom då. Ibland hade de stängt affären när jag kom tillbaka. Och ibland så... höll de på. Ibland var det stängt och fick jag gå in i köket med posten. Och då brukade de äta kvällsmat. Och det var ju en ganska frugal måltid. Det var mjölk och soppor. Om du vet vad det är. Det var ju mjölk i en tallrik och så soppade de i bröd där. Men det var väl lite lätt på kvällen. För att hon var ju en god matmor. Så det var nog ingen brist på det. Och ofta så när jag kom med posten så låg det en liten chokladbit eller ett par kola eller någonting sånt där. Jämte där jag skulle lägga posten. Så. Det var inte så dyra karameller på den tiden. Det fanns ju halvårskola på den tiden. Så hade en 5 år så fick en ju 10 sådana där. Och där brukade vi ju... när vi var några småpojkar, vi brukade ju köpa lite sånt där godis. Det var ju inte så ofta, men någon gång hände det. Och då uppe på Klockagårds gård där vi bodde, där stod en väldigt stor poppel. Det är ju popplar kvar än. De flesta är ju nedtagna, men det är en och annan. Och det var själva urträdet, för jag skulle tro att det var 1,5 meter i genomskärningsstubben. När de tog ner den sen. Och den delades sen 2 meter över marken ungefär i 3 delar. Och det kallade vi för klynna, det där. Så där kravlade vi upp och sen satt vi där och festade då på lite godsaker. Och det har han klängt 100-tals gånger. Det var ju många andra barn som var med, Karl-Erik Spets och Nyströms och flera stycken där, så höll vi ju till där.
Det här med stallar, varför skulle de ha det?
Ja, det var ju en servicesak. Ser du åt bönderna? Det var ju, jag vet inte, om det var plats till 5-6 hästar skulle jag tro. Det var ju stallar vid varenda affär, så gott som. Lundbergs hade ju där uppe stallar. Och Vitariet var ju stallar där vid Sjöbäs. Och Börte Konsum hade stallar.
Järnaffären.
Ja, och Järnaffären hade ju också. Så det var ju en servicesak. Men det är klart, det gällde ju, de som kom först fick ju tak över huvudet igen och fick ju binna ut det sen. Men det gick in rätt många hästar, för att de stod ju bara stå där, så de behövde ju aldrig lägga sig eller så. Så att det, en som utnyttjade stallen mycket där nere hos Claes Jonsson, det var Frans Lagqvist i Klappa. Han var ju kommunalordförande och hade mycket uppdrag här, så han var ju kanske ett par, tre gånger i veckan nere här och och stallade in där, och han utnyttjade ju det mycket. Han var ju god kund med hos Claes Jonsson. Den största affärsdagen, det var alla onsdagar egentligen. För de här handlarna, för då kom ju bönderna på onsdagsmorgon och lämnade in sina noter där och i låda eller en kaj eller vad de nu hade att ta i. Och sen var det då på torget till fram på förmiddagen, och sen så tog de med sitt när de åkte hem. Så det onsdagar var troligtvis den största affärsdagen då på den tiden, på slutet på 30-talet, på 20-talet. Eller tvärtom, i slutet på 20 och början på 30-talet. Så. Ja.
Jag skulle gärna vilja höra lite grann om Lönnqvistatiden då, 21 år ifrån 40. Har du någon liten glimt som du kan ta fram?
Ja, jag vet inte. Han drev väl affären kanske lite annorlunda än vad Jonsson gjorde. Han tog hem lite mer och han hade väl lite postlin och sånt där. Det vet jag ju. Och sen annars kundkretsen, det var väl i stort sett densamma. Men sen var det att Lönnqvist, han hade ju andra uppdrag. Han var ju bokhållare åt en del, och jag tror han var på pastorsexpeditionen också. Så Alice var väl föreståndare rätt mycket där nere. Och vi kan ju ta en liten historia om det Lönnqvist med. Det var ju så att på den tiden så fick han ju rabatt, eller vad det kallas, återbäring hette det.
Kassarabatt.
Ja, återbäring var det. Och så det samlade man ihop då för hela året och lämnade in då när året var slut, och sen skulle han räkna ut det, för han hade ju räknemaskin, det hade han ju inte själv. Men det satt långt inne, ser du, innan det där blev klart uträknat. Så det var inte uträknat än, sa Lönnqvist. Men min mor fann ju på råd, så sa att ja, då tar jag den här skålen här, sa hon, så länge så kan vi kveta av det när Lönnqvist har räknat ut rabatten. Jag väntar lite, så vi ses, sa han. Och drog ut lådan. Jo, det var uträknat, sa han också. Men jag vet inte, det kanske inte är lämpligt att ta med på det här. Men det var ju inget ont i det.
Med detta vill jag, Göran Johansson och Malmbäcks hembygdsförening, önskar er alla radiolyssnare en riktigt bra vecka, samt ett stort tack till Jan-Erik Andersson och Torsten Rubensson för den fina berättelsen om Claes och Hulda Jonsson, som under många år bedrev affärsrörelse i fastigheten Haga i Malmbäcks stationssamhälle. Claes, vars farfar Peter Hansson var född 1771 i Grisult i Malmbäck. Farmor Maria föddes 1779 i Berg, och morfar, gästgivaren Peter Månsson i Isåsa i Nässjö. Mormor Maria Petersdotter var född 1801 i Fågeleken i Almesåkra socken. Huldas farfar Anders Månsson, han föddes 1795 i Mörhult. Farmor Maria 1811 i Södra Hult. Och morfar Magnus föddes 1826 i Sjöstopp i Fosserum socken. Och mormor Anna 1825 i Hallhult i Barkerö socken. Det här programmet sändes ut via Höglandets närradio samt Radio P5 och 103,9 MHz, där vi till sist lyssnar till sångerna Som en ostämd ton och därefter My Bonnie med Mickey Master.
Då tänker jag på Och lycka och fattigdom. Min kära har nu lämnat mig och sorgen känns så tung. Jag minns de fina stunder från en gång när jag var ung.
Back. to me, I said, bring back, bring.